De kommer från en håla ingenstans.
Mm.
Alltså det är ju så de pratar.
Du lyssnar på Tolkning pågår. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är studentpräst på Campus Helsingborg Lunds universitet. Idag sitter jag här tillsammans med
Karin Mannesson.
Och vi ska tala om skärtorsdagens evangelietext.
Mm.
Vem är du, Karin Mannesson?
Ja, jag är komminister i Norra Bildningspastorat, norra delen av Skövde kommun. Så landsortspräst.
Ja. Och jag har hört att ni har massor med kyrkor där.
Vi har 14. Jag är församlingspräst i 6 av dem.
Mm. Okej, då skulle jag vilja be dig att läsa texten.
Ja. Markus evangeliet, 14 kapitlet, verserna 12-16. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus: "Var vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig?" Då skickade han iväg 2 av dem och sa till dem: "Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom. Och när han går in ska ni säga till den som äger huset: mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss." Lärjungarna gav sig iväg, och när de kom in till staden fann de att allt var så som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bord så åt, sa Jesus: "Sannerligen, en av er kommer förråda mig, han som äter med mig." Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andra: "Det är väl inte jag?" Han svarade: "Det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: "Ta detta, det är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla ur den. Han sa: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Mm. Ja, finns det någonting här som får dig att lyfta på ögonbrynen eller någonting som liksom bränner till?
Ja, det finns väl många saker. Men en sak som jag fastnade i när jag började kolla på den, det är just den här mannen med vattenkrukan.
Ja,
just det. Gå in i staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka.
Mm. Ja. Ja, och traditionellt sett så är det väl kanske kvinnan som går och hämtar vatten.
Ja, jag tänker nu är de i Jerusalem. Det är påsk, det är hur mycket folk som helst. Mm. Jag tänker att om man måste gå och hämta vatten i brunnen så är det fullt med folk som faktiskt går och hämtar vatten hela tiden.
Mm.
Men det är en man som bär på den här vattenkrukan.
Mm.
Och det är spännande. Och så har jag spunnit vidare och tänkt. Alltså jag tycker om att leka med texten.
Mm. Bra. Ja!
Och så tänker jag att, ja men palmsöndagen, då är det så här, Jesus säger åt lärjungarna: "Ja men gå dit, där står en åsna, hämta den." Och så tänker jag att, men Jesus är ju som en av de här liksom farbröderna ute på landet som är så här: "Ja men jag känner en kille som känner en kille, och om du säger att det är jag som har skickat er så kan ni bara hämta den och så lämna ut box den sen."
Känner en kille som känner en kille.
Ja men det är ju faktiskt det han gör.
Mm. Men det är ju lättare att urskilja det en man med vattenkruka. Det är en kvinna där, ni ska, och som du säger, det kan ju vara hur många som helst. Att det skulle vara svårare att urskilja den personen ur mängden.
Ja.
Jesus är någon som känner en kille som känner en kille.
Ja.
Mm. Men vad gör det för dig, det här med att du tycker om att leka med texten? Är det så att du får bilder, du ser sketcher framför dig, eller hur?
Jo, men dels det att försöka liksom gå in i och visualisera texten. Hur ser det här ut? Vad är det som händer? Hur går det från det här till det här? Var är glappen? Vad händer i dem? Mm. Hur ser det ut? För det finns ju väldigt mycket som egentligen är roligt när man börjar peta i det.
Mm.
Och som vi missar när vi går in i det och är så här väldigt kyrkligt fromma.
Mm.
Alltså det finns ju ett sätt att läsa texten där vi på något sätt missar allting för att rösten blir sakral.
Ja. Yeah.
Och då får man gå tillbaka och så får man liksom läsa om och läsa på ett annat sätt. Inte försöka liksom dra ut det som är fromt, utan försöka kittla fram någonting annat.
Mm. Mm. Vi har ju också, eller jag har en tendens, eller det har kanske hela vår tradition, att nu för tiden så har vi blivit lite för introspektiva. Mm. Att texterna är kanske inte i första hand meningen att vara så introspektiva, att gå utifrån individen vad hon tänker, utan den enskilda individen, utan mer på ett kollektivt plan.
Mm.
Och det får jag ibland tvinga mig själv till att sluta och tänk så mycket på dig själv, Jessica. Tänk nu på det större hela. Men jag är också, det är väl min förbannelse, håller på att säga, att jag tycker om att titta på de psykologiska faktorerna och vad är det som gör att, vad är det för känslor som kan finnas bakom och vad är det för någonting inunder och sådär som...
Det är inte jag alls lika bra på.
Nej.
Vad
spännande.
Nej. Ja.
Mm. Jag tänkte på det som Jesus säger till sina vänner där när de sitter vid bordet. Människosonen går bort så som det står skrivet om honom. Men vi är den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.
Mm.
Det låter så hårt. Och samtidigt så har jag liksom från typ så här kyrkans förskola i mig att ja, men Judas, han hade en uppgift. Och utan honom så skulle hela den här berättelsen inte ta plats. Att han hade en viktig roll.
Mm.
Och det blev så stark kontrast där. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Stackars Judas.
Där tänker jag att det är sånt där ställen när Jesus är väldigt mycket både Gud och människa.
Mm.
Att han delar brödet och han skickar runt bägaren och alla är med.
Mm.
För han är Gud.
Mm.
Men han är också ledsen och arg och rädd. För han är också människa.
Ja.
Att ibland säger Jesus saker för att han reagerar som människa.
Mm.
Måste allting Jesus säger vara direkta uttalanden från Gud?
Mm. Att det här kommer hans mänskliga rädsla fram.
Ja. Ja, eller att han reagerar hårdare för att han också är en människa som inser att han snart kommer dö.
Ja.
Om han inte reagerar som människa, då är han ju inte Gud och människa. Då är han ju bara Gud.
Mm. Ja.
Men en annan del i det tycker jag är det här med att han säger aldrig Judas. Han säger en av er.
Mm.
Och så länge han inte har sagt någonting så är det lite som Schrödingers lärjungar. Att det kan faktiskt vara precis vem som helst av dem.
Mm.
Och alla frågar, är det jag? Alla är medvetna om att det kan vara jag. På något sätt är det alla i det. Att lärjungarna faktiskt erkänner att den bristen finns nog inom mig.
Ja, just det. Så alla drabbas av självrannsakan.
Ja, och insikten om att kunna göra så kapitalt fel. Att blir situationen en som jag inte kan hantera, så kan jag göra någonting förskräckligt.
Jag kommer att tänka på en... Visst, jag har för mig att du är en som läser mycket skönlitteratur också. Ja. Du känner till Amos Oz. Ja. Han skrev en bok som heter just Judas. Och den handlar utifrån ett judiskt perspektiv om vänskap också. Och hur... Och så kopplar han det till den judiska förståelsen av Jesus. Det var länge sedan jag läste den. Men den berör det som du är inne på där. Liksom att vem som helst av oss kan ramla över den kanten. Det kan vara vem som helst av oss.
Mm. Även om jag får vända tillbaka till en annan sak du sa. Det här med att det är Judas som har en uppgift. Om han inte hade gjort det, så skulle det här inte ha hänt. Och det säger någonting om våran förståelse av Jesu död på korset.
Mm.
Jag hade en diskussion med en annan teolog för några år sedan. Vi pratade flera månader om vad hade hänt om Jesus inte hade dött på korset. Är det nödvändigt för våran syn på vem Jesus är? Om han hade dött sotdöden vid 60 års ålder, hade han inte varit samma Gud då? Hade han inte varit samma Jesus? Måste han dö på korset för att, ja, för att vi på något sätt, nej, jag vet inte, men är det nödvändigt för våran tro? Är det nödvändigt för Gud? Är det nödvändigt för Jesus? Eller är det så att det är så det blev och det är det han har att jobba med, som han jobbar med?
Mm, just det. Och nu kommer jag att tänka på den här filmen Last Temptation of Christ. En gammal film. Som också det här, ett alternativt universum. Hur blev det om Jesus inte dog där och då?
Mm.
För det är en rent berättartekniskt, så är det en spännande lösning på plotten.
Mm.
Den är oväntad. Det är verkligen
absolut.
Det är verkligen en bra berättelse.
Mm, det är det.
Och den har hållit och varit populär i Hollywood. Den har varit populär i romaner, alltså här, offrandet. Kristusmyten av att ge sig själv till världen för världens skull. Guds skull, eller ja, alltså en högre mening, mänsklighetens skull.
Mm.
Mm. Jag hade en annan tanke om själva måltiden och instiftandet av nattvarden.
Mm.
Att alla skulle dricka ur samma kalk och att alla skulle dela på brödet.
Mm.
Att nu satt de som en familj, men de var ju i blodsband inte en familj. Och att det var ganska ovanligt att man delade påskmåltiden på det sättet.
Mm.
Men att just detta att alla ska dricka ur samma kalk. Vad gör det med oss i pandemitider? I särkalkstider?
Ja.
Går vi miste om någonting? Är det någonting som...
Jag tror absolut att vi går miste om någonting. Jag tror att vi går miste om någonting redan när det är så att vi går över till att doppa brödet.
Jaha. Ja.
Men jag tror verkligen just det här med att dricka ur samma glas. Mm. Att du tar inte någon annans kaffekopp vid fikabordet.
Yeah.
Nej, men du dricker liksom inte ur någon annans sugrör på McDonald's. Utan man har sitt glas. Men den barriären går vi över när vi faktiskt delar, ja, bägaren. Att vi skickar runt den. Vi tar emot den, vi dricker den allihop, vi torkar av den emellan, men det är fortfarande samma. Vi skulle aldrig gjort det i ett annat sammanhang. Det är faktiskt en gräns vi går över.
Mm.
Och då, i och med att vi går över den gränsen, så blir symboliken också så mycket starkare. Att vi får verkligen del av en samma kalk.
Mm.
en och samma Kristus. En och samma församling, en och samma kropp.
Finns det något perverst i detta?
Ja, men självklart.
Jo, ja. För det är ju också något, alltså, något perverst i detta, liksom att äta Jesus och dricka hans blod. Det tangerar någonting annat som är mycket märkligt. Alltså riten i sig, visst den har judisk bakgrund, men som du säger, vi dricker inte ur varandras glas. Ja.
Jag tror att det är Barty Ehrman som skriver om korset. Därmed att det är som att vi skulle gå runt och ha en liten symbol föreställande elektriska stolen runt halsen. Alltså vi är ju väldigt mycket blinda för att det vi gör och det vi säger är ganska obekvämt egentligen. Mm. Och jag tror också att det är därför det är så viktigt att leka med texten för att komma tillbaka till att, men vänta här nu, vad är det här egentligen? Mm. Varför gör han så här? Mm. Vad betyder det här?
Mm. Hur länge sedan var det du firade nattvard?
Askonsdag.
Okej, okay. Ja. Good for you.
Ja, ja, verkligen. Ja.
Det är så länge sedan så att jag kan inte ens minnas det. Mm. Det är jättekonstigt att någonting som har varit så viktigt i ens liv helt plötsligt bara har tagits ifrån den på något sätt.
Mm. Hur blir det på skärtorsdagen?
Då ska vi ha en digital gudstjänst. Mm. Och tidigare har det varit en jättestor gudstjänst med sinnesro tema på något sätt. Men också där vi haft andra inslag av att tvaga händer på hela församlingen. Mm. Det är också något djupt intimt.
Ja, absolut.
Att ta någons händer och liksom vatten och så torka med handduk och allt det där. Och det är jättemycket folk som man står där i en evighet. Mm. Men det uppskattas också.
Mm.
Men jag vet också liksom att vi byter ut det där vattnet ganska ofta. Vi har ruljans på det hela. Mm. Räknat ut ett schema liksom. Men att precis som om vi tänker det där intima och det kärleksfulla, så finns det också något lite så här, det finns något äckligt i det också. Den som ska gå och tömma det där vattnet. För att det balanserar verkligen på en gräns.
Mm.
Alltså kristendomen är en mycket märklig religion.
Ja, men det är det. Och ja, men jag läste en kvinna från Mellanöstern som skrev om det här med att tvätta fötter som Jesus gör på lärjungarna. Att anledningen till att man tvättar fötterna, till att det här är viktigt, är att du går in i någons hem med orena fötter. För det är inte biltrafik, det är åsnor, det är hästar, gatan är full med bajs.
Mm.
Så det är verkligen ett skitjobb.
Ja.
Bokstavligt. Så att det är någonting som måste göras. Det är någonting ingen egentligen vill göra. Och det är det Jesus ställer sig på knä och gör när han säger åt de andra att den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare.
Mm.
Och det innebär det här.
Det är liksom inte bara ära och berömmelse, utan det är även ett skitjobb.
Ja. Mm. Men det innebär det att du ska fira skärtorsdagen utan att ha det gått?
Ja.
Hur känns det?
Det känns jättekonstigt. Det känns jättekonstigt. Och skärtorsdagen har betytt så otroligt mycket, för där ryms allt. Mm. Det här glädjet. Alltså jag har ju tidigare haft lite pirr i magen när man går till skärtorsdagsmässan, för det är festkänsla bara. Ja, det är någonting otroligt högtidligt. Och som sedan byts ut till någonting jätteängsligt.
Mm.
Så man kan av altaret och går ut i någon slags ovisshet. Ibland tänker jag så här att som präst borde man få extra, extra, extra betalt över påskhelgen för att vi tvingas gå in i 1000 känslor.
Mm.
och ska pendla mellan de här under liksom påskhelgen. Och att det drar igång extremt mycket. Och efter påsken, då liksom drabbas man liksom av påsktraumatisk stress. För att man är liksom helt uttömd och man bara gungar fram och tillbaka. Och bara, vad hände? Och sen så bara påminner sig själv att just det, jag lever nu i denna tiden. Det här var inte gå upp för mycket i berättelsen, utan det handlar liksom om att koppla det på något sätt. Hur landar det i mig? Hur tar jag hand om detta? Hur kan jag vara kristen idag? Och så vidare.
Jo, men att också gå in i berättelsen, att låta den göra någonting med oss. Alltså det är ganska häftigt att få göra det också.
Mm.
Men sen har jag haft dubbla gudstjänster på långfredag några år. Jag känner att begrava Jesus 2 gånger på samma dag, Det är för mycket.
Jag tänker också på Getsemane. Att gå och våndas över livets, där man är i livet. Och det enda man vill är att slippa. Låt denna bägare, eller låt, vad är det Jesus säger? Låt mig stå över, låt mig slippa, typ.
Mm-hmm.
Och att jag har kunnat identifiera mig så mycket med det. Inte för att jag har Jesuskomplex, men jag verkligen kan identifiera mig med det. Att snälla, jag vill inte, låt mig slippa. Men att man vet att livet har sin gång och det som ska ske, det måste ske. Vi måste igenom det. Var är ditt Getsemane någonstans?
Jag vet inte riktigt. Utveckla frågan lite.
När du har varit i den här ett tillfälle i livet där du har varit, där du känner dig så maktlös över situationen. Men
det här låt mig bara slippa känslan.
Ja.
Alltså jag har vinterdepressioner.
Ja.
Så varje vinter när det är så mörkast är mitt Getsemane, när jag egentligen känner att jag ska gå i det. Jag kan inte. Och då handlar det inte om stora saker, då handlar det om jag kan inte hantera livet.
Mm. Det är ju, tycker jag, stora saker. Men alltså, och sen så står det människor av olika storlekar i hemmet och ropar på ens uppmärksamhet. Och man bara känner, jag kan hålla med om det.
Ja, ja.
Alltså funderar jag lite grann hur det ser ut i den här trädgården som Jesus går omkring i. Eller var han sitter och ber.
Mm.
Och så ligger lärjungarna och sover.
Ja. Ja, men jag hade en bibellärare som sa att alltså, de är ju med om någonting traumatiskt. Och om man inte riktigt vet vad som händer, så är ju att somna ett sätt att fly ifrån ångesten.
Mm, absolut, ja.
Det känner jag, men just det. Det är klart att det är det de har.
Mm. Mm. Och där kommer Jesu mänsklighet fram också. Ligger ni här och sover?
Ja, jag vill inte vara själv.
Mm. Och så är vi alltid själva. När det kommer till den brännande punkten i våra liv, då är vi alltid, hur mycket folk vi än omger oss med, så är vi alltid ensamma.
Mm.
I det som handlar om liv och död.
Mm.
Fast det är vi också när det är kärlek. Alltså absolut. Du vet det där med så här förälskad och nästintill psykotisk. Det har man också själv. Även om man har känslor som man kan projicera på någon annan, så är man ju själv i den förvirrande känslan av att vara förälskad.
Mm. Ja. Jo, men det här med när man är totalt utlämnad åt sina känslor.
Men så finns löftet om att, i alla fall i tankevärlden, om att vi har någon som vandrar med oss och vet vad det är att vara människa. Och vet vad det är att vara i det mörkaste mörka.
Mm.
Men jag måste säga att det har inte alltid varit en tröst för mig.
Nej.
Det har snarare, alltså så här på andra sidan det mörka, så kan jag tänka, ja, vad fint att det fanns någon som vandrade där med mig. Men i det mörkaste mörka så har jag mer känt, okej, okay, så Jesus led. Ja, men det hjälper inte mig just nu.
Nej, men det är just det. Det hjälper inte mig just nu.
Mm.
Och det hjälper inte lärjungarna heller.
Nej.
Alltså när de väl har begravt Jesus, så går ju de hem och är förkrossade.
Mm.
Det hjälper inte dem heller att Jesus har sagt att han ska uppstå. Eller att han har pratat om evighet. Eller att han har pratat om Guds rike. Det hjälper inte dem.
Alltså det du säger är ju också så himla. Alltså det är sant för mig. Men det är också en väldigt hård verklighet.
Mm. Men det gör, det är ju att det präglar den tro som ändå genomsyrar vilka vi är. Alltså vilka vi är när det fruktansvärda drabbar. Vilka vi blir på andra sidan. Det är den församling vi har runt om oss. Som ändå, alltså när vi inte kan bära hoppet så är ju tanken att vi bär det åt varandra.
Ja.
Jag är just nu hopplös i bokstavlig bemärkelse. Men det hoppet som finns, det får ni bära åt mig till den dagen jag kan ta emot det. Mm. Det är erat att bära nu. Jag kommer behöva det en annan dag.
Ja, verkligen.
Inför det här så har jag läst texten 4-5 gånger bara för att stanna upp varje gång jag känner att vänta här nu börjar jag fromläsa igen.
Fromläsa.
Du säger, ja men jag läser inte vad det står. Jag läser med någon form av förståelse av vad det ska stå.
Mm.
Det är då jag går över till att läsa på dialekt. För då händer det någonting med texten.
Okej, har du alltid samma dialekt som du går till eller har du lite olika dialekter som du testar?
Ja, men jag kan testa olika dialekter, men Jesus blir ofta västgöte.
Ja,
ja,
det ligger närmast
det,
dig.
Ja, men det är ju min. Liksom.
Mm.
Och då är det ju också det att då går man till den dialekten som är liksom böndernas och hantverkarnas och den man hör på ICA och det händer någonting med texten.
Mm.
Den blir mer på riktigt eller närmare.
Mm. Mm. Och vad händer när du läser denna texten på västgötska?
Ja, men jag kan väl läsa lite så får vi se vad som händer.
Ja, jag tänker det.
Mm. Ja, men jag läser Jesus svar då, när lärjungarna frågat vart vill du att vi ska gå för att göra ordning påskmåltid åt dig?
Mm.
Ja, gå in till stan. Där möter en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom. Och där han går in så säger jag till den som äger huset. Mästaren frågar. Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han ner till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Och där ska jag ordna för oss.
Det är lite klämkäckt också. I mina öron är det lite så här. Jag har fixat. Ja, men det är verkligen. Jesus känner snubbe som känner snubbe.
Ja!
Ja. Om jag provar då. Från vers 19.
Mm.
Då blev de bedrövade och frågade honom. Den ena efter den andra. Det är väl inte jag? Han svarade. Det är en av de 12. Han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort. Som det står skrivet om honom. Men vad är den människa igen och vilken människosonen blir förrådd? Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Ja. Det blev humoristiskt. Det blev fel. Förlåt Jesus.
Nej, det är det inte blir. Alltså Jesus och hans lärjungar, de kommer från Galileen. Mm. De kommer från en håla ingenstans.
Mm.
Alltså det är ju så de pratar.
Ja. Men ja, och det blir mycket aggressivt. Det hade blivit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Alltså det är Bengt är arg här alltså. Bengt är riktigt förbannad.
Ja.
Jag tar det här tipset till mig. Jag tycker att det var en väldigt berikande metod för att läsa en text och tolka den inför en predikosöndag eller en.
Och det är väl lite det jag var inne på i början också. Att när vi på något sätt kyrkläser det här första dagen av det osyrade brödets högtid. När påsklammen slaktades frågade lärjungarna Jesus. Vi missar ju så mycket.
Mm. Ja, tack så mycket Karin Mannesson för det här. samtalet.
Tack så mycket.